Vi kan göra så, tänker jag, allihopa. Vi ställer oss upp. Om man kan, vill säga. Och sen så tar vi på ett stort leende. Och sen så kollar vi på någon, helst någon vi inte känner, och säger hej. Och sen kan vi sätta oss. Och man får jättegärna ha kvar leendet. Det går bra. Vi börjar med att be.
Ja, Herre, tack att vi får fira gudstjänst. Att vi får tillsammans komma inför dig och till varandra. Tack att vi får sjunga om vem du är och till dig. Och att vi får tacka dig för det goda du gör och för den du är. Jag ber för det som jag ska säga nu, att det får vara från dig. Och som vanligt så ber vi att, är det inte det att jag inte får det sagt eller att vi inte kommer ihåg det. Så att det vi tar med oss härifrån idag, det är vad du vill säga till oss. Tack att du älskar oss och att du känner oss innan och utan. Amen. Förra veckan här i kyrkan så predikade Bengt, våran föreståndare, på domsöndagen. Det var det förra veckan. Jag var inte här, utan jag lyssnade på den på ett tåg. Det spelades in. Väldigt bra att göra på tåg. Om den kommande domen predikade Bengt, och att det faktiskt är ett hoppfullt budskap. Att en dag så ska vi få redovisa våra liv inför Gud, och att det är någonting gott. Att vi påminna om att det är en kärleksfull Gud som vi står inför. En älskande och en rättvis Gud. Har du inte lyssnat på den predikan, så gör gärna det. Den var bra. Bengt, du predikar alltid bra. Men den slår an någonting. Jag tyckte det var väldigt gott. Idag är det första advent. Ankomst. Texterna i kyrkoåret börjar peka mot jul. Mot Jesu födelse, mot den utlovade kungens ankomst. Det som det hela det judiska folket vid den tiden och fortfarande väntade på. Den kung som skulle komma. Och vi ska få upp första texten här från Matteus evangeliet, den som vi läser varje år vid den här tiden. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, så ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och här ridandes på just den åsnan, så uppfyller Jesus den profetia i Zakaria som vi läser här varje år första advent. Den som Zakaria, den profeten, skrev ungefär 500 år innan Jesus föddes. Då skrev han så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till jordens ändar. Och jag tror att jag skulle vilja ha med en vers till. Nej, det hade jag inte, precis. Skrivet först och främst utifrån det kommande förtrycket som Israels folk skulle leva under i Babylon. Men som också kom att peka framåt på det kommande förtrycket. Men sen blev det ändå inte som dåtidens Israels folk hade förväntat sig. Den förväntade mäktiga krigarkungen som skulle komma och befria hela folket, komma och sätta det judiska folket fritt från det romerska förtrycket, visade sig vara en snickareson som varken tog till våld eller störtade några kejsare. Den utlovade kungen red in i Jerusalem på en åsna som det var profeterat. Folk bredde sina mantlar, de skar palmblad och lade där och de tog emot honom som en kung. Och bara dagar senare så vill de ha honom korsfäst. Med det i minnet så ska vi kolla på ett annat ställe där Jesus uppfyller en annan profetia från Gamla testamentet. Och vi läser tillsammans Lukas kapitel 4, ett år ungefär in i Jesu verksamma liv. Så kom han, alltså Jesus, till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla de böckerna i Gamla testamentet var förvarade i olika rullar i templet. Han fick eller tog sig Jesajas rulle. Tog fram den till där vi är i kapitel 61 idag. Det var inte en kapitelindelning på den tiden. Och började läsa. Det som Jesaja skrev ungefär 700 år före Jesus. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ett nådens år från Herren. Jesus pratar inte om ett kalenderår. Vi pratar inte om nådens år idag utifrån att nu ska vi ha ett bra år hela vägen fram tills det blir december igen nästa år. Jesus pekar på att här och nu, i och med att han kommer, det vill säga då och då egentligen, så kommer en ny tidsålder. Han kommer med någonting nytt. Han kommer med det vi kallar den messianska tidsåldern. Med befrielse från synd och all dess konsekvenser. Han kommer med möjlighet. Där och då för den friande dom som Bengt pratade om förra veckan. Där kommer han med någonting nytt. Och Jesus pekar på det här genom att anspela på en gammaltestamentlig tradition som kallas för jubelåret. I tredje Mosebok kapitel 25 en av Gud insatt praktik för sitt folk. Det är så att när Israels folk hade gått sina 40 år i öknen efter att de hade lämnat Egypten, så kom de in i Kanans land, det land som de hade fått utlovat till sig. Och för första gången så hade de verkligen ett eget land. Och då behövde de ju lagar och regler och förhållningssätt för att det skulle fungera precis som vilket land som helst. Precis som vi behöver det i Sverige, precis som varje land. Och då var det så att var sjunde år, då skulle man låta all mark vila. Det skulle få ett, så att säga, ett sabbatsår. För att marken skulle återhämta sig, att den inte skulle bli utarmad. Man hade inte något sådant växeljordbruk där man odlade olika grödor. Utan var sjunde år så skulle allt få vila. Dessutom det här sjunde året så skulle eventuella hebreiska slavar bli frigivna. För att inte alltid vara fångna i slaveri. Det fanns ändå en, jag ska inte kalla det tradition, men man då och då, så för att betala skulder och så vidare, så kunde man sälja sig som slav under en viss period. Men då skulle det här sjunde året, efter de här 6 åren, så skulle man bli frigiven. Man skulle få en möjlighet att starta om. Dessutom efter 7 sådana här friår, det vill säga 49 år, det 50:e året, då kom det så kallade jubelåret, eller friåret. Då skulle alla slavar, som alla oavsett nationalitet som fanns i landet, skulle ges fria. Alla marker som var köpta skulle ges tillbaka till dess ursprungliga ägare, de olika släkterna och familjerna. Allting skulle, så att säga, få starta om. För att värna om den svage, om den fattiga. Att inte göra en möjlighet för några individer att bygga sig en väldig rikedom på andras bekostnad. Utan var 50:e år då skulle allt startas om. Det skulle ges en möjlighet för alla. Och det skulle bli av Gud instiftad jämställdhet, om vi väljer att kalla det ordet. Guds längtan efter rättvisa som skulle bli omsatt i praktiken. Men tyvärr så kom jubelåret aldrig att praktiseras. På de här 50 åren från det att Israels folk hade fått det till sig, till det skulle bli, så hade människan i sin girighet och i sina tankar och i sin själviskhet insett att det här är en dålig praktik för mig, för jag kommer få mindre. Så man såg till att aldrig omsätta det i praktiken. De som hade makten sa, nej, vi gör inte det här. Och med det som bakgrund, den tänkta praktiken av rättfärdig och rättvisa, där kommer Jesus, läser det här stället i templet och säger, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det som var utlovat men aldrig blev av, det kom Jesus med. Friåret, och i och med Jesus så infaller det. Guds tänkta rättvisa för alla människor. Men på ett annat sätt. Ur ett annat, mer evighetsperspektiv. För som jag sa förut, den Jesus som föddes för ungefär 2000 år sedan, han förde med sig en ny tidsålder, om vi väljer det uttrycket. Ett nådens år, ett jubelår som tar med befrielse för de fångna. Alla oss, alla vi som är fångna i, ja, men vår egoism eller i beroenden eller i begär eller i synd eller bara som är allmänt intrasslade i oss själva. Han kommer med befrielse och erbjuder oss liv. Jesus erbjuder dig liv, frihet, upprättelse, nåd, kärlek, sanning. Allt det där som vi, tror jag, från början är skapade till att fungera i. Och det där som jag tror på något sätt slår an en klang i vårt inre. Där vi får längta efter befrielse, efter nåd, efter sanning, efter äkthet på något sätt. Det erbjuder Jesus, och det är ju precis vad, som Joakim sa här förut, advent handlar om. Bakom allt julpynt och allt bakande och allt fixande och städande och trixande och iordningställande, som i sig är väldigt trevligt, bakom det finns en ankomst. En ankomst av att Gud själv kliver ner i sin skapelse. Och med utsträckta armar upp på korset bjuder dig och mig in i att ta emot det friåret som inte bara är ett år. In i den värld som är fläckad av ondska, av död och synd. Sträcker han sig in i, kommer ner och säger: det här var ju inte tanken. Jag vill upprätta det här. Det erbjudande som vi faktiskt fick höra här förut, att både Ellie och bror tackade ja till. När Jesus sträckte ut sina händer mot dem, så sträckte de sina mot honom. Och det hopp som det för med sig. För vid sin ankomst, vid advent, så tänker Jesus på dig. Precis som vi sjöng förut i psalm 109 i andra versen. Han kommer hit, en människoson. Jag tror vi får upp den här. Ur faderns rike fjärran från, att gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus, och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt. Det är advent. Det är advent. Och i det skenet från öster, den stjärnan som lyser ner över Jesus, som hjälper oss att få upp ögonen för honom, där lever vi i den tidsåldern. Det är lite som, man säger ju att de allierade styrkorna i andra världskriget, de vann 6 juni 1944 när man steg i land på Normandis kust, när vi kallar dagen D. Då brukar man säga att där avgjordes andra världskriget. Men det skulle dröja hela vägen till 8 maj 1945, nästan ett år senare, innan Tyskland faktiskt kapitulerade, innan kriget faktiskt var slut. Och innan allt jobb därefter kunde börjas göra. Det var ett år däremellan det vanns och det var slut. Och lite kan man säga att i den tiden lever vi också. För ungefär för 2000 år sedan, då vanns det. När Jesus dog. För allt det som inte är gott i mig och i dig. Det som vi skiljer oss från Gud. Då vanns det. Men nu lever vi i den här tiden fram till segerdagen, som det kallas där, 8 maj. När Jesus kommer tillbaka igen. Den advent som vi på något sätt står inför nu. Och då det som står i uppenbarelseboken ska bli verklighet. Skicka aldrig den. Då läser jag det bara den. Jag gjorde samma sak förra gången. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och det är det vi får fira idag. Att Gud gör allting nytt. Han bjuder oss in i den slutgiltiga segern. In i hans rike. Att få säga ja till det erbjudande som Jesus ger oss. Av förlåtelse, av sanning, av kärlek. Och det enda vi egentligen behöver fundera på, förutom hur stort det är vad är min respons på det? Det är där vår tanke tror jag behöver vara. Och ni kan få komma upp här nu, Mandas. Vi ska få sjunga tillsammans med Mandas, eller vi ska lyssna på dem, tror jag snarare. Och då finns också en möjlighet att ge lite respons på det här. Vi har en ljusbärare där, man kan få tända ett ljus som ett litet tecken, ett tecken på sin bön. Vi har knäfallet här, vi har en nästan tom bänk här om man vill ha personlig förbön. Det du kanske vill ge någon form av fysiskt uttryck för, ja men Jesus, det här erbjudandet, wow. Jag vill respondera på det. Men i den här väntan, vi har fått ta emot att Jesus kom första gången. Där han dog för att vi ska få leva. Och nu får vi bara se fram emot att det händer en gång till, tror jag. Vi ber innan vi sjunger. Ja, Herre, tack att du har kommit med ditt jubelår. Med din frihet, med din nåd, med din upprättelse, med din kärlek, med din sanning. Och att du vill erbjuda den. Och att vi får längta till den dag när du säger, se, jag gör allting nytt. När vi får leva inför dig i den perfekta tillvaron. Och du ser de av oss som tycker det är både lite svårt att tänka oss och kanske till och med läskigt. Påminn oss om att det är inför den gode och rättvise som vi får leva det livet. Tack att du längtar efter alla oss. Längtar efter att vi ska få lära känna dig bättre. Du som redan känner oss helt innan utan och ändå älskar oss. Tack att du möter oss och att du har dött för att vi ska få leva. Amen.